I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Då vi nu fortsätter detta möte så ska jag läsa som inledning till mitt tal Matteus evangeliets 11:e kapitel från det slut, från vers 25 till kapitlets slut. Orden lyder i Jesu namn. Vid den tiden talade Jesus och sa: Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre. För att du väl har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det enfaldiga. Ja, Fader, så har ju varit ditt behag. Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig, och ingen känner Sonen utom Fader, ej heller känner någon Fadern utom Sonen, och den för vilken Sonen vill göra honom känd. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag giva er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så skola ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Amen. Situationen i texten. Som evangelisten Matteus har uppskrivit. Det hände sig på norra delen av Genesarets sjö i Galileen, nära Jesu hemstad Nazaret. Och innan denna stund, när Jesus bad denna bön, det verkar ju vara som en bön, vår text. Där i början finns en bön där Jesus tackar den himmelska Fadern och prisar Gud för att han har uppenbarat Guds rikes hemlighet för de små. I den nya översättningen, finska översättningen, så talar man om det barnsliga. Och strax innan detta tal av Jesus så hade han varit i flera olika städer i norra Galileen där lärjungarna varit och predikat. Jesus var tvungen att förstå: Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida. Ty om de kraftgärningar som är gjorda i er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, så skulle det för länge sedan hade gjort bättring i säck och aska. Och även du, Kapernaum, där hade mirakel hänt och där hade predikats evangelium, men människorna hade inte trott. Och efter detta så började Jesus tacka Gud. I Lukas evangelium har samma situation skrivits ner på nästan liknande sätt, men även lite starkare ord. Lukas skrev att Jesus gladde sig i anden och tackade sin far över att Guds rikes hemligheter är uppenbarade för de små. Detta är en annorlunda plats i Bibeln, och denna plats har alltid tilltalat mig. Och därför valde jag denna text. För jag fick råd att välja en sådan text till sommarmötet, då den här situationen i sig är alldeles ny och jag känner mig nervös. Och då är det bra att välja en sådan text som känns nära och som tilltalar en själv. Och denna evangelietext har alltid tilltalat mig. Jesus tackade Gud. Det är en viktig sak. Jesus visade även där. Exempel var ett förebild för oss. När vi ber så är det också viktigt att vi kommer ihåg att tacka Gud för hans gåvor. Vi har många orsaker att tacka var och en av oss. För vårt timliga liv, för alla gåvor. Och om ni kära små flickor och pojkar, jag skulle fråga er, vad är en speciellt rolig sak just nu i livet? Då tror jag att en del av det er skulle svara att det är att vi har kunnat komma till sommarmötet. Många av oss har nära familjemedlemmar. De flesta av oss har hälsan, vi har jobb och så vidare. Men även det timliga livets gåvor är små om man jämför. Att vi idag får vara troende. Och kära flickor och pojkar, är inte det, till detta hör ju starkt att vi har kommit hit till sommarmötet. Ni ville komma hit till sommarmötet med era mammor och pappor. Jag kan berätta en egen händelse från mitt liv. I år har vi haft, eller varje år finns två stora händelser i vår familj. Och det ena är sommarmöten och det andra är julen. Nu har man väntat ett halvår på att få komma hit. Vi har haft förberedelser på kylskåpsdörren. Det fanns en lista för de unga småbarnen. Där det skrivit upp små belöningar för små arbetsuppgifter som de haft i hemmet. Och denna lista har man då fyllt i pengar som man ska ha här på sommarmötet. Men det har varit väldigt tilltalande att barnen sett sommarmötet som så viktigt. Att vi får vara troende är en stor gåva från Gud. Den största gåva som en människa kan få i sitt liv. Det är frågan om en gåvorättfärdighet. en sådan rättfärdighet som en människa inte kan göra något för att erövra. Vi har ingen ära i detta. Och om vi skulle vara tvungna att förtjäna vår salighet, det vill säga att vi kommer till himlen, så skulle det vara en totalt omöjlig uppgift. Rättfärdigheten är förberedd på ett sådant sätt att Gud har gett sin egna son som offer för våra synder för att frälsa oss från döden och synden. Och på detta sätt så har Jesus, Guds son, förberett denna gåvorättfärdighet för oss. Där i Jokikula, där jag bott en lång tid med min familj, där bodde en broder som var äldre än mig. Och pratstunderna med honom har fastnat i mitt minne. En gång när vi träffade honom så började han helt spontant säga att den här tron är faktiskt en sådan sak, att vi är syndiga till vår egen del och totalt odygliga inför Gud. Men Guds son Jesus har förberett en sådan dräkt, rättfärdighetens dräkt. När vi klär på oss den, då ser Gud oss som totalt syndfria, totalt dugliga för himlen. Det finns ni andra från Jokikula som jag ser er här. Från predikstolen så ser jag er faktiskt. Och ni kan säkert gissa vem den här äldre mannen var. Han har redan gått bort och kommit till ärans himmel, till det rättfärdigas vila. En annan gåva som jag också vill nämna, och det är livets gåva, som vi också hört om idag tidigare. Och som jag stannar till inför lite speciellt under denna vår. Vi skulle inte vara här på sommarmötet. Ingen av oss skulle vara här på sommarmötet om Gud inte hade gett oss livet. Det är inte någon petitess eller liten sak. När vi också tänker på att ett Guds barn får ta del av det eviga livet. Vi behöver ju inte ens vara rädda för döden här på jorden. Och inte vara rädda för något. När en troende människa går bort så får han komma till himlen. Detta känner ni små barn och flickor och pojkar som sitter här i frambänken. Och om jag skulle vara i söndagsskollärare så skulle jag fråga er, vad är orsaken till att vi är troende? Och då skulle säkert många av er räcka upp handen och svara, därför att vi då kommer till himlen. Vi tror faktiskt inte för detta liv, utan vi tror för att få komma till himlen. Här i början av texten så tackade Jesus Gud för att Gud dolt eller uppenbarat Guds tron för det enfaldiga. Barnet är ju troens förebild, och i detta samma evangelium I 18 kapitlet finns det mycket bekanta ord. Det började med att lärjungarna hade diskuterat om vem som är störst i Guds rike. Och de hade inte kommit överens, för de kom fram till Jesus och frågade: vem är den största i himmelriket? Och Jesus svarade på ett underligt sätt. Eller på samma sätt som han ofta svarade. Han sa ju aldrig något rakt svar. Utan ofta berättade han en liknelse eller på något annat sätt försökte svara. Nu gjorde han så att han kallade fram ett barn och ställde dem mitt ibland dem och sa: sannerligen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir så som barn, ska ni inte komma in i himmelriket. Vi kan se oss den här situationen framför oss. När dessa stora vuxna män efter sitt bråk kom fram till Jesus, och där i närheten fanns några barn, och Jesus kallade en av dem och tog den i famnen och ställde detta barn i mitten av lärjungarna. Lärjungarna såg på det här barnet och undrade: vad är det som händer nu? Och vi förstår att det lyssnade till detta svar. Jag kom också att tänka på denna text. När jag förberedde mig för denna uppgift. När några av mina vandringsvänner och lite mer erfarna predikantbröder, när jag frågade: hur ska jag egentligen klara mig från denna predikotur, och hur ska jag prata där på sommarmötet? Och då så svarade det: du behöver bara tala så som du tror. Och att barnet är trons förebild har alltid varit en mycket stärkande sak för mig. Det finns många mammor och pappor här. Som fått vara med om tillfällen när en liten bebis har blivit född. Han öppnar ögonen för första gången. Och får ögonkontakt med mamman eller pappan. Och turas om att se på sina föräldrar. Och i den situationen så syns miraklet, livets mirakel och skapelsens mirakel och Guds ords förmaningar strålar samman. Det är lätt att tro att detta lilla denna lilla människa fast han är det ärver också arvsynden, så är han ändå frälst av Kristus. ett troende barn. Och om han skulle få kallelse till himlen, så som det också händer ibland, så finns det inte en tvekan om att denna lilla människa kommer till himlen. Så här tror vi i Guds rike. Vi förringar inte sakramenten, dopet och nattvarden. Vi vill använda oss av dessa sakrament för vederkvickning och stärkning för vår tro. Men vi tror också att en människa blir frälst av Kristi försoningsarbete genom att tro synderna förlåtna i Jesu namn och blod. Och ett litet barn kommer inte med sina egna gärningar där, utan han eller hon är en troendes förebild. Och på detta sätt får vi enkelt även idag tro. Tron och förståndet är två saker som inte tar oss åt samma håll, fast förståndet är en gåva från Gud. Men ändå, Gud har uppenbarat trons hemligheter för det enfaldiga. Det betyder att det visa och kloka för dem är det svårare att tro än för barn och enfaldiga, barnsliga. Paulus, som är bekant för oss från sina brev, han är ett mycket tilltalande exempel, då han, så som Saulus från Tarsus, var en laglärd och mycket vis man. Han hade varit i en special skola, blivit upplärd av Gamaliel, som var en mycket känd judisk lärare. Men innan sin bättring så förföljde också Saulus det troende. Han förföljde det som kom från Nazaret, som såg som rebeller, och det blev smutskastade, speciellt från fariseerna och från de boklärda. Och så hände det sig att Gud stannade upp Saulus från Tarsus på vägen till Damaskus så starkt att Saulus blev alldeles av med sina krafter. Han blev förblindad. I 3 dagar var han tvungen att låta bli att äta och dricka. Och sedan fick han höra evangeliet till sin egen del, när han blev sagd: jag är Jesus som du förföljer. Ananias, den troende mannen, fanns där i Damaskus, och Gud ledde dessa två män så att de träffades. De diskuterade. Saulus fick bättringens nåd. Hans namn ändrades. Från Saulus så blev han kallad Paulus, som betyder liten. Här kommer också Guds ordning fram. Som stor och mäktig boklärd, så skulle Saulus omöjligt kunna tagit emot evangeliet. Men när Gud talade till honom och stannade upp honom, så fick han ödmjuka sig, och då fick han bättringens nåd. Allt har av min fader blivit förtrott mig, och ingen känner sonen utom fadern, ej heller känner någon fadern utom sonen och den för vilken sonen vill göra honom känd. Den här versen är lite kringelikrokig i sin uppbyggnad. Men det handlar om en viktig sak i läran. Ingen känner Gud utom sonen och det för vilken sonen vill göra honom känd. Det talar om Guds rike. Det finns Gud, Fadern, Sonens och den helige anden. Den helige anden verkar i det troende i Guds rike, och den verkar inte någon annanstans, bara där, endast där i Guds rike. Den helige anden och det levande evangeliet kan inte finnas någon annanstans än där. En människa måste först hitta Guds rike när han letar efter vägen till himlen. Och den här vägen fick vi nyss höra om i predikan före. Det är en underlig väg där det dumma inte ens kan gå vilse från. Man har talat mycket om Guds rike i dessa möten, och vi kommer ihåg att vi talade mycket om Guds rike där i Lomi och i förra året. Jag märkte att många predikningar handlade om Guds rike. Läran om Guds rike är sådant som den här världens kristna och andliga stör sig på och förargar sig över. Att vi säger att det bara finns en grupp Guds barn, en grupp som följer Herren Jesus, som är en grupp som är odelbar i en lära och en idé, och framförallt i en och samma kärlek. Och denna kärlek är en sån viktig sak. Det är den första av andens frukter. Den är så viktig att den också är ett kännetecken för Guds barn. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga anden. Den är en ljusstake helt av guld, och det är det Jerusalem som kommer uppifrån, som är nedsänkt från himlen. Och till dessa aktuella stormiga händelser så kan vi tryggt svara: det var länge sedan. Att det inte varit så stor konflikt mellan den offentliga bilden av Guds rike och den bilden som syns inifrån Guds rike. Och även ni som har kommit hit, som finns här på mötet, som av nyfikenhet eller av äkta sökning efter Guds ord, men ni som känner i era hjärtan att ni inte har Guds frid där. Och jag kan tala om för er som med förundrat sinne eller undrande lyssnar på detta tal. Till dig kan jag säga att Guds rike, denna grupp av troende människor från insidan, är den alldeles annorlunda än den bild som du får om du läser eller lyssnar på media. Detta är barnens rike. Här tar vi först och främst hand om de små barnen och de unga. Och här tar vi hand om barnens mammor och pappor. Som så ofta är tröttade av arbete. Till denna gemenskap i Guds rike. Att sonen berättar om att sonen uppenbarar för någon människa var den heliga tron finns, betyder just att vi predikar evangelium i Guds rike, och dess kärna är det syndernas förlåtelse och evangelium, barnens evangelium. Som jag också i mitt tal förkunna för dig, kära åhörare. Upphöj ditt hjärta och tro alla dina synder och vandringens fel och brister förlåtna i Jesu namn och blod. Ända till frid, frihet och glädje. Var trygg och välsignad. Så som ett litet barn. Alla åldrar får äga detta evangelium för er egen del. Ni får tro enkelt, så som barn. Texten fortsatte. Kom till mig alla ni som är arbeta och är betungade, så ska jag giva er ro. Alldeles nyss talade vi om barn och deras föräldrar, och om det att många mammor och pappor är trötta. Det finns mycket arbete att göra. Att ta emot, att uppfostra och ta hand om dessa barn. Men det kan också finnas andra slags ok och saker som betungar. Det kan vara ekonomiska bekymmer, speciellt i dessa tider. När vi hör så mycket vi hör många nyheter om ekonomiska bekymmer, och även i vårt land så finns stora varsel och tusentals människor blir arbetslösa. Många av dem är familjefäder och mödrar, och många är också troende, och speciellt i mitt tal vill jag ge kraft åt er som lever mitt ibland dessa svåra saker. När ni i era egna familjer måste tänka, hur kan vi gå framåt? Jag vet att dessa situationer kan vara tunga. Men även från dessa till dessa situationer kallar Jesus, han lovar att vederkvicka er Han lovar att man får kraft från honom. Och han är kraftfull. Och det är möjligt för honom att hjälpa. I vårt timliga liv så kommer det inte en enda situation som Gud inte kan hjälpa oss i. Även vi, mammor och pappor, låt oss lita på Gud. Och låt oss ta emot alla de barn som Gud ger till er. Då får ni välsignelse i Guds rikes levande tro, och allt annat ska bli er givet. Speciellt betyder denna vers, det som arbetar, betyder också det som är självrättfärdiga. Även ni får komma till Herren Jesus, och även ni får äga denna gåvorättfärdighet genom att tro på detta evangelium. Och även du som kanske lyssnar på radio eller internet, tro enkelt i Herren Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna. Det handlar om kallarens nåd. Herren Jesus kallar på det sina. Hans ok och hans kors passar oss alla. Hans, och bördan som man får genom att följa honom är ibland tung, men den är inte så tung att den som bär denna börda kan följa med det andra troende och komma till himlen. Förbli så även ni som befinner er under ok och bördor. Är inte så att det största oket och öda bördan, största bördan kan bli blir kommer av synden. Så upplyft då ditt hjärta. Lyft upp din blick från det egna hjärtat och se på trons påbörjare och avslutare. Och upplyft ditt hjärta och tro. Alla synder, tvivel och frestelser förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod och dyrbara försoningsblod, alla synder är förlåtna. Var trygga och välsignade. I Jesu namn och blod. Till frid, frihet och glädje. Kanske du också, som jag inte ser här i stora tältet, du får också tro. Du får också tro till din egen adress, denna underbara barnens evangelium. Även till mitt egna hjärta vill jag höra vederkvickelse och jag kom hit och kände mig tom inför min predikotur. Och jag kände mig alldeles omöjlig för denna uppgift. Den egna syndigheten trycker mig. Får jag också tro mina synder, frestelser och tvivel förlåtna? Så vill jag tro tillsammans med er. Gud är kraftfull att avsluta det arbete som han har börjat i er. Han har kraft att ta detta arbete till ett gott slut. I Jesu namn. Amen.